Du har hört evangelietexten om Jesus och lärjungarna vid stranden. Och det som jag har fastnat för känns nästan som en fotnot i berättelsen, eller som ett litet fönster. Och det är den där glöden där det låg fiskar och bröd. Naturligtvis är det ju gudomligt och stort och fantastiskt att Jesus har uppstått. Det är stort och fantastiskt att lärjungarna fick så mycket fisk som de knappt kunde bärga. Men det är den där vardagliga bilden av bröd och fiskar som på något sätt inramar hela berättelsen. För det är själva brödet som är undret. Det är brödet som symboliserar Kristi kropp. Det är brödet som vi bryter i gudstjänsten när vi delar nattvard tillsammans. Brödet som förmeras och som talar om att Jesus lever. Men det är också ett väldigt närvarande bröd, ett väldigt praktiskt bröd. Ett bröd som stillar vår hunger och ett bröd som kanske också stillade lärjungarnas oro. För det var en orolig situation efter Jesu död på Golgata. Och man vet inte vad som har hänt. Vi har bakgrunden. Vi har storyn. Vi vet vad som hände. Och för oss blir det en väldigt vacker bild vid stranden. Men för lärjungarna, i osäkerhet och rädsla. Man låser in sig, man försvinner och man hör rykten om att Jesus skulle ha uppstått. De var kanske fortfarande i något som vi kan beteckna för chock. En chock efter långfredagens mörker och Golgata. Och när man är orolig och osäker kan det vara gott att ha något för händerna att göra. Och kanske var det därför som Petrus sa till lärjungarna: följ med mig på en fisketur. Och de är ute hela natten och de får ingen fisk. Och så kommer där den uppståndne på stranden och ber dem att kasta ut på andra sidan. Och så får de där 153 fiskarna som gör näten så tunga. Och så funderar jag på, varför var det 153 fiskar? Räknar man fiskar? Ja, om man är i Klarälven eller längre upp och får fiskar så räknar man fiskarna. Men 153 fiskar, sätter man sig ner och räknar? Och jag tror kanske att det kan handla om att det var så många fiskar. Och så tyckte kanske den som muntligen traderade berättelsen och den som senare skrev ner texten, att just de där 153, det kan ha varit 152, det kan ha varit 154 fiskar. Men man skrev 153 fiskar för att visa på undret. Att det var så stort. Att man på en hel natt inte hade fått en enda liten mört. Men det hade man troligen inte på Jesu tid i de fiskevattnen. Men i alla fall, man hade inte fått någonting. Och plötsligt så vänder det och så får man 153 fiskar. Och det är som att man vill berätta att detta var ingen vanlig morgon. Det var en morgon efter uppståndelsen. Jesus bjuder till måltid. Och han säger: kom och ät. Och själv ger han dem bröd och fiskar. I Sverige är vartannat hushåll ungefär 46% ensamhushåll. Om man jämför med övriga världen så är det ovanligt många hushåll. Och statistiken visar att Sverige och Danmark har flest ensamhushåll i hela Europa och världen. Man skriver att en av orsakerna är att man vill klara sig själv och att man inte vill ligga någon annan till last. Och under min tid som pastor och diakon, när jag har gjort många hembesök, så kommer jag just till ensamhushåll. Och många gånger är det kanske en naturlig förklaring att den ene partnern har avlidit. Men det många berättar om, och som jag själv har förstått, det svåra är att äta ensam. Det går bra att laga sin mat, men smaken är inte densamma som när man sitter flera stycken runt ett bord. Och så har jag upptäckt när jag har varit ute på besök. Det var en man hemma i Värmland som skulle vara lite lustig, och så sa han: "Jaså du", sa han, "du går hem till gamla tanter och dricker kaffe du." Och då sa jag: "Ja, det är precis just det jag gör." Och så skulle jag väl ha tillagt: "I Jesu namn." För att dricka kaffe hos någon, att dela brödet vid ett köksbord, kan ha en aning om den rit när vi delar bröd och vin i nattvarden. För när man sitter vid ett bord och delar måltidsgemenskapen, jag känner det själv, att det blir så mycket rikare när man inte är ensam. Vid kaffeborden så kan blygseln försvinna, och samtalet kan faktiskt djupna, och samtalet kan handla om livet, om det djupa livet, om ångesten och oron, men också om tacksamheten och den gemenskap man känner i församlingen. Var det kanske just därför som Jesus samlade sina lärjungar den där kvällen i den övre salen? Han samlade dem innan Getsemane. Det var som om han ville berätta för dem om den svåra tiden som låg framför i påskens drama. Och han ville inte att de skulle möta budskapet ensamma, utan just tillsammans ville han dela bröd och vin och ändå inge hopp om att på andra sidan finns det ljus och uppståndelse. Det händer något i Nya testamentet när man äter tillsammans. Innan påsken så läser vi den kända berättelsen om kvinnan som smörjde Jesu fötter när han lagt sig till en måltid hos någon. Den bilden blir för mig en bild av den gränslösa gemenskapen. Hon offrar allt för den här balsam som hon smörjer in Jesu fötter med, som en förberedelse för hans begravning. Det måltidssammanhanget talar om en måltid där allt är möjligt. Jag tänker på den måltid som Emmausvandrarna delade med Jesus på annandag påsk. De är på väg från Jerusalem till Emmaus. De känner inte den som går vid deras sida. Men när de äter tillsammans, när de bryter brödet tillsammans, då öppnas deras ögon och plötsligt känner de igen Jesus. Brödet som delas gör någonting med dem. I det brutna brödet i Emmaus återföds hoppet hos förut oroliga lärjungar. Sen finns ju det stora brödundret. När en liten gosse kommer fram med fisk och bröd, och Jesus välsignar, och det räcker och det blir över. Och så har vi också måltiden i den övre salen som jag nämnde nyss. Det bröd som skulle skapa gemenskap inför påsken, men också en måltid där förrädaren Judas avslöjas av Jesus. Det är ett bordssammanhang som också rymmer den största smärtan. Idag delar Jesus bröd och fiskar med hungriga lärjungar. Det är så märkligt att han som varit död, han som har gått igenom den stora smärtan, det är så märkligt att han som kan gå genom tid och rum, som kan gå genom låsta utrymmen. Det är så märkligt att han ser till det materialistiska, att han av alla böjer sig ner och tar bröd och fiskar från elden och ger till lärjungar. Vi behöver också bröd och fiskar. Vi behöver också mat, inte bara för vår andliga lekamen, utan också för vår människa. Och måltiden där vid stranden, den sker inte i ensamhet, utan den sker i gemenskap kring gåvorna. Brödet delas och räcker till alla. Jag uppväxte i en familj. Ja, man skulle nästan kunna säga att man uppväxte i ett bageri. På landet bakades det väldigt mycket. Och min mormor hade stor familj och hon bakade till barn och barnbarn. Till grannar. Och alltid fanns det någon granne som hade en olycka eller sorg. Och då kom det ett knippe brödkakor som en stilla omsorg. Mormor och hennes generation av missionshuskvinnor sa väl inte så mycket under mötena i missionshuset. Men de visste värdet av kontinuitet och praktiska insatser. Därför så bakade de sitt bröd, kokade sitt kaffe och bidrog till att gudstjänsten och gudsmötet skulle vara så bra som möjligt. Men ibland kan jag undra om inte den gäst som mormor använde var välsignad. För brödet räckte till så många. Och så tänker jag på brödundret, på fiskarna och bröden som jag nämnde nyss. Som räckte. Och som kanske räckte just därför att man förstod värdet av att dela med sig. Det händer något när vi börjar dela med oss. Och brödet vid stranden idag. Brödet är en bild av Kristus. Brödet är en bild av hans nåd. Och det liv och det bröd han delade med lärjungarna på stranden. Det är brödet och det livet delar han med oss idag. Och det räcker. Ja, det räcker. Och det räcker ända in i evigheten. Gud, ditt folk är vandringsfolket. Själv du mitt ibland oss går. Du oss leder, du oss stärker. När vår väg blir lång och svår. Bröd från himlen. Bröd från himlen. Ur din faders hand vi får. När jag når de mörka vatten, över dem skall färdas ut. Räds jag ej, på andra sidan finns en värld av sång och ljus. Där ska lovsång stiga stark som havets brus. Amen.